Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt 49. Den här gången har vi med oss Sofia Joelsson. Hon spelar för Torén-gruppen, leder poängligan i damernas SSL. Har gjort 20 mål på 5 matcher och 25 poäng på 5 matcher i Svenska Cupen. Hon är högaktuell för VM-truppen som ska spela VM i Uppsala. Och vi har ett häftigt samtal här om innebandy och säsongen som kommer. Vem vet, vi kanske också har en framtida förbundskapten på damsidan här. Sofia brinner också för att vara ledare, så vi får se hur det blir med det. Men nu tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet, så nu kör vi! Då hälsar jag Sofia Joelsson välkommen till det här avsnittet.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, men det är bara bra. Vi har varit iväg nu i helgen, onsdag till lördag natt. Så ganska skönt att komma hem faktiskt, men det har varit roligt att vara iväg också.
En skala 1-10, hur härligt är det att gå in och titta på statistiken i damernas SSL och kolla poängligan?
Ja, men själva tabellen är väldigt kul att kolla på när vi ligger etta och har 58-20 i målskillnad, så det är otroligt kul. Sen är det självklart väldigt kul att se sitt namn i toppen på poängligan också.
Ja, det måste det vara. Hur många gånger har du varit in och tittat att det stämmer?
Nej, jag har inte varit inne så många gånger. Jag försöker fokusera på mitt spel.
Ja. Men visst är det så att man, när man är där uppe, så håller man koll också lite på vad andra levererar, eller?
Ja, men jag är en poängspelare och det är ju det jag ska göra, så det är ju klart att jag håller koll på poäng och så. Sen är det väl inte det att jag fokuserar på det, men det är självklart att jag håller koll.
Spelat 5 matcher, 20 poäng då hittills. Det är ju 4 poäng i snitt.
Ja, det har varit en bra början. Jag, Empa, eller Emelie Wibron och Maja Wiström har hittat varandra väldigt bra. Så det är kul att jag får fortsätta i alla fall en stund.
Ja, och lägger man på Svenska Cupen här då, så är det ju 25 poäng där på lika många matcher. Så att säsongen har startat bra då, med andra ord, eller?
Ja, det är väl inget att sticka under stolen med att den har gjort det.
Hur, vad har du för ambitioner när du går in i en match? Alltså, hur tänker du målmässigt och poängmässigt?
Jag försöker egentligen inte fokusera så jättemycket på just poängen och målen så, utan jag försöker fokusera väldigt mycket på mina beteenden. Hur jag sätter pressen, hemjobb och ja, men hur jag vill vara som spelare. Så jag tänker väldigt mycket på när jag spelar, och då vet jag att målen kommer komma och assisten kommer komma om jag gör grundjobbet. Så det är väldigt mycket det jag fokuserar på.
Men jag tänker ändå, när man gör mycket mål och poäng, om första perioden passerar och andra perioden passerar och man är inne i tredje perioden, alltså hur håller du lugnet och fokuset att göra din uppgift?
Nej, men alltså, mycket beror väl på vad det är för sorts match, vilket lag det är vi möter. Vissa matcher är betydligt svårare. Sen kan det ju vara att vissa matcher har man olika fokus beroende på vad man vill träna på. Men ja, nog tänker jag på om jag inte har gjort mål på två perioder. Absolut, men det går som inte heller att tänka på det för mycket, för att då kommer man hamna i ett träsk, utan det handlar om att fokusera på själva spelet mer, och det viktigaste är att laget vinner.
Mm. Jag minns att jag pratade med Alexander Galante Karlström, och så var det en match, jag tror Falun hade gjort 14 mål och han hade inte gjort ett mål, och det var tredje perioden, och han erkände ju att det är ganska jobbigt som målproducent att då inte ha gjort något mål.
Ja, men det är det. Det håller jag med han fullt ut om. Är man en målskytt så vill man synas i protokollet också. Så, men jag vill att det ska vara en glädje och, så att göra målen och inte bara liksom krav. Så det är väl mycket det jag fokuserar på. Mm.
Härligt. Jag tänker att vi ska gå tillbaka och fortsätta prata målproduktion och de här sakerna med Thorengruppen och hur säsongen ser ut framöver här. Men jag tänkte att vi ska lära känna dig lite mer här, och därför tänker jag att vi kör lite snabbfrågor här. Och då är min första fråga, vem tycker du är världens bästa idrottare?
Den tycker jag är ganska svår, den frågan. Det beror ju på vad man kollar efter, men i nutid skulle jag nog säga Armand Duplantis. Hans proffsighet på tävlingar och förberedelse och så tycker jag väl att han är en av de världens bästa.
Mm. Hade du någon idrottsidol när du var yngre?
Jag hade Hanna Ljungberg i fotboll. Kollade väldigt mycket fotboll när jag var liten, och ja, men hon var en favorit.
Mm. Vad var det du gillade med henne då?
Ja, men hon gjorde väl en del mål hon också. Och syntes ganska mycket i media och så. Och då är det ju lättare att snappa upp sådana spelare. Men ja, det är väl som främst det.
Mm. Semesterresa som du skulle vilja göra då? Vad skulle du åka då?
Ja, men jag skulle nog vilja åka tillbaka till Thailand med familjen. För det var några år sedan. Så det skulle jag vilja göra igen.
Ja, vad är det man gör där då?
Ja, man chillar på stranden, badar mycket. Snorklar tycker jag om att göra. Så typ det.
Ja. Har du några tips på någon idrottsdokumentär som man borde se?
Ja, men jag har kollat på en som heter Last Chance You. Det handlar om amerikansk fotboll. Och det handlar väl lite mer om spel eller personerna bakom själva idrottaren. Att göra de rätta valen i livet, ja, men i skolan och runt omkring. Liksom, och ha fokus på det typ.
Mm.
Så den tycker jag är väldigt lärorik.
Ja, bra tips. Ja, vad gör du på nyårsafton då?
Oj, jag är egentligen en ganska tråkig person när det gäller nyårsafton och så. Ja, men innan jag flyttade hemifrån så firade jag egentligen alltid med mina föräldrar och deras bästa kompis som är som typ en bonusmamma till mig. Så vi hade väl alltid samma upplägg egentligen. Och det har väl fortsatt lite grann nu också med min sambo, att vi tar det väldigt lugnt. Jag är inte för att festa så mycket eller var ute bland så mycket folk, utan jag tar det hellre lite lugnt hemma med ett fåtal kompisar.
Ja. Kanske lite elak fråga att ställa i mitten av oktober. Jag tror inte det är många som exakt vet vad man ska göra på nyår.
Ja. Jag tror att det kommer vara ganska lugnt med några par kompisar och god mat.
Ja, men det låter bra. Du, om vi går tillbaka till verkligheten, har du på att säga här, men skulle du kunna förklara vad är skillnaden för dig personligen att spela Jixu kontra spela i Thorengruppen, alltså rent praktiskt och kanske även ekonomiskt eller möjligheter att utöva det du håller på med?
Skillnaden är väl kanske inte jättestor. Jag tror att den kommer bli betydligt större nu när vi får nya arenan med alla förutsättningar runt omkring. För vi hade väldigt bra förutsättningar i Ixo också. Nu har vi väl en betydligt tryggare förening med ja, men, både liksom med fotboll och innebandy. Så det är en större trygghet att spela i Torén jämfört med Iksu med ja, men, den ekonomiska biten. Sen vet jag inte om det är så jättestor skillnad på själva spelmässigt eller spelarna, utan det är som ungefär samma.
Är det någon skillnad i spelarkontrakt och sånt, eller hur är det med det?
Nej, inte för min del i alla fall. Sen får vi väl se vad framtiden visar. Turengruppen vill väl vara en jämställd förening. Så, och det vill ju vi också vara. Så förhoppningsvis blir det väl bättre.
Mm. Ni är regerande mästare här. Ni vann SM-slutspelet och nu har ni startat serien otroligt bra. Det är tvåsiffrigt i varje match. Ska det fortsätta så här, eller vad är tanken?
Ja, tanken är självklart att det ska fortsätta så här. Sen är det väl vissa som har påpekat att vi inte är så nöjda efter våra matcher. Och det är svårt det där, för att vi vill ju hela tiden utvecklas. Och vi kollar väldigt mycket på spelet, beteenden och ja, men hur vi spelar. Sen har vi varit ruggigt effektiva. Men det tycker jag är en helt annan femma. Men kollar folk på resultatet så kan jag förstå att folk inte förstår varför vi inte är nöjda. Sen beror det på, vi har väldigt höga krav på varandra och på oss själva att prestera på topp. Och det vet vi att vi behöver ha för att vinna det här SM-guldet också. Så självklart kommer vi vilja fortsätta att utveckla vårt spel och ja, men, göra mycket mål. Vi vill spela en offensiv innebandy och då blir det mycket mål också.
Mm. Tänker ju att när ni väl går in i ett slutspel så har ni ju allt att förlora, eller?
Nej, jag tycker vi har allt att vinna. Det är som inget. Det ska inte vara något lag som ska komma åt oss i år heller. Så det är bara att fortsätta. Och vi vet att gör vi jobbet så behöver det andra laget vara riktigt bra för att kunna slå oss.
Ja, just det. Vad är svårigheten mentalt när ni lyckas så bra som ni gör och vinner i alla fall hittills matcherna ganska säkert?
Ja, men många brukar väl prata om att att man börjar slappna av när man leder med så mycket. Medan jag kan tycka i vårt lag är det som en morot att det är fler som vill gå in och visa och göra mål och ja, men hela tiden driva det framåt. Och det startar väl egentligen redan på träning. Att vi tävlar väldigt mycket på träning och möter killar på träningarna också. Och vill som verkligen driva laget framåt. Så jag tycker det är kul liksom, sättet vi verkligen pressar varandra och att bli bättre och så. Så det är väl egentligen det som är svårigheten, samtidigt som vi har skapat den kulturen i laget så är väl inte det egentligen en svårighet nu.
Varför ska man gå och titta på er när ni kommer till stan?
Ja, men för att vi har världens bästa spelare på typ alla positioner, tycker jag. Vi har från Cornelia Fjällstedt och Mikael Kippele på backen och unga talanger som Ekenlinde. Samtidigt som vi har Kaupis och Empa till exempel på framåt. Och vi har även bra målvakter, så vill man se en rolig och fartfylld innebandy så då ska man kolla på oss. Och om man vill se mycket mål.
Vad jag tänker att vi går tillbaka här, och hur startade det för dig? Alltså, hur kom du in i innebandyns värld? Jag ser att du blev licensierad första gången 18 november 2006. Då var du 10 år.
Och då var jag målvakt. Jag diskuterade det här med min pappa för ett tag sedan, hur jag ens kom in på innebandy. Och det var väl egentligen att jag spelade både fotboll och hockey med killar. Och de spelade då även innebandy, några av dem. Vilket jag kände att, men det ska väl jag också göra då. Jag vill inte vara sämre än dem. Så då tog pappa med mig på en innebandyträning med dem. Och då var jag målvakt som sagt. Sen var det ett äldre flicklag som, eller 2 till 3 år äldre, som behövde en målvakt. Så då började jag spela med dem. Sen tror jag det var typ, ja, kanske 2008, som 2007-2008 sen som jag började spela ute, för att det var så många målvakter sen när vi slog ihop lagen, för jag kommer från ett lite mindre ställe. Så då blev jag utespelare.
Ja, den är lite spännande att du går åt det hållet, från målvakt till utespelare. Var det för att du var mindre och ville, eller gillar du det här kanten som ändå är när man är målvakt, att man lite får ta ansvar för sin egna spel, om man säger så, eller vad var det som gjorde att du tyckte att det var kul att stå i mål?
Jag har faktiskt ingen aning, för jag var målvakt i hockeyn i början där också, och det var väl så jag kom in på att vara målvakt på innebandyn också. Men sen när det, sen började jag spela, man var ju så ung så man testade i alla positioner. Sen spelade jag ute i hockeyn, och då hade jag klubbtekniken därifrån, vilket gjorde att när det blev för många målvakter i damlaget sen då, som jag kom upp till ganska tidigt, så fick jag som testa att vara utespelare, och ja, det gick väl bra, så då fick jag fortsätta vara det.
Ja. Jag stod också mål i ishockey, men jag tyckte att när jag testade att stå i mål i innebandy att det var så himla stor skillnad. Hur upplevde du det här att stå på ett par skridskor kontra sitta på knäna och ha en annan, man är ju mycket lägre ner som innebandymålvakt än en hockeymålvakt. Minns du någonting, alltså skillnaden mellan ishockey och innebandy?
Ja, jag tyckte nog att det var coolare att vara hockeymålvakt än innebandymålvakt. Men samtidigt så var inte jag så stor. Vilket gjorde att benskydden var ju halva mig. Vilket gjorde att jag inte kunde röra mig så mycket i hockeymålet. Så då, och det var väl ganska skönt som innebandymålvakt. För då var jag, när jag var liten var jag ganska vig och väldigt rörlig. Så då kunde man röra sig mycket i målet, och var väl väldigt liten så att folk trodde väl att de kunde göra mål enklare än vad de gjorde. Så det var väl en härlig känsla att få ta bollar och förvåna motståndarna lite.
Mm. Men du var 5 år i Nybro och spelade, sen så var du 1 år i, vad var det, i
Kalmarsund.
Just det, Kalmarsund, ja. CL 98.
Jag var skriven på CL 98 för att kunna vara med på på lite kupper och jag tror det var någon sorts JAS system då också. Men då var det väl mer JSM som det hette. Sen gick de aldrig vidare från det, men så jag spelade nog bara en cup med CL 98, men jag tillhörde Kalmarsund. Även om det inte står, så var det Kalmarsund jag spelade i division 1 som det var då.
Och sen gör du ett järvt beslut, du blir antagen till RIG i Umeå och åker dit och bor och pluggar där. Det måste väl varit där som du på något sätt bestämde att du ska satsa på innebandy, eller?
Nej, satsningen kom nog egentligen året innan när jag behövde välja att spela i Kalmarsund eller fortsätta med fotbollen. Kalmar ligger 3 mil ifrån där jag bor eller kom ifrån, vilket gjorde att jag behövde pendla varje dag dit. Och det var inte så att mamma och pappa kunde köra mig dit varje gång, utan man behövde ta bussen och så. Så det fanns inte tid för något annat. Men den stora satsningen började väl när jag flyttade till Umeå och Riksinnebandygymnasiet.
Nu med några år distans till det hela, hur var det att, för du var 16 då när du flyttade, hur var det att lämna familjehemmet och flytta till Umeå?
Ja, men självklart var det ju jobbigt. Man var ju inte så gammal, samtidigt som man visste att det var en resa och något jag verkligen ville göra. Och ja, man fick ju komma hem varje lov, så det var inte så att man var utan dem, och man hade ju alla andra som gick igenom samma sak, vilket gjorde att man var ju som inte ensam i det. Så det gjorde det betydligt lättare.
Apropå där du kommer ifrån, vad tänker du om Kalmarsunds storsatsning?
Ja, men det är självklart jättekul. Jag hyllar alla föreningar som vill jobba med jämställdhet och satsa på damerna. Det tycker jag verkligen behövs.
Så min följdfråga är, hur många gånger har Kalmarsund ringt dig?
Faktiskt aldrig. Så det har de inte. Jag är lite förvånad själv faktiskt.
Har de inte ditt nummer eller vad?
Nej, men jag trodde att Adam Kallenberg skulle höra av sig. Jag hade han i högstadiet som tränare också. Eller som idrottslärare faktiskt. Men nej, de har inte hört av sig.
Nej, de kanske inte har råd. För de har ju pratat om att de ska erbjuda de högsta ersättningarna på damsidan.
Ja, ingen aning. Jag är inte så dyr i drift.
Alltså, ännu. Okej, men jag tänker ändå en ganska stor sak att flytta så långt för att satsa på innebandy, och jag vet ju att varje år så är det en stor fråga för väldigt många killar och tjejer. Men har du några råd att ge till ungdomar som är i det här valet att satsa på innebandy och kanske sikta på RIG eller något annat innebandy gymnasium som man behöver flytta för att tillhöra?
Ja, så alltså jag tänkte väldigt mycket på att mamma och pappa och hemmet kommer alltid finnas kvar. Jag kan flytta, sen kan jag flytta hem om det inte skulle funka. Men man måste ändå vara beredd på att ge det en tid liksom. Och det är ganska många som har flyttat till RIG och sen insett efter ett år att nej, det här funkar inte för mig, och då flyttat hem. Så min uppmaning är väl att verkligen testa. För man kan alltid flytta hem om det inte funkar.
Och du har inte flyttat hem ännu?
Nej, jag har blivit kvar uppe.
Ja, du har haft hela ditt vuxna liv i Umeå, så det är hem för dig nu då, eller?
Ja, ja. Jag är som sambo så här, så det är som ett hem, eller det är mitt hem.
Jag vet att 3 personer betyder extra mycket för din innebandykarriär. Mikael Hill, Peter Svensson och Josefina Ejremo. Kan du berätta vad de 3 har betytt för din innebandykarriär? Om vi börjar med Micke Hill.
Ja, Micke Hill var tränare för Smålandslaget, alltså distriktslaget eller länslaget, vad man nu kallar det. Och det var väl egentligen han som startade min karriär egentligen, med att man får komma med och visa upp sig på ett STF-SM Eller nu blev det flera SDFS-SM. Men han trodde verkligen på mig och han visade verkligen att han trodde på mig. Vilket jag tyckte var väldigt kul och drev mig framåt.
Hur menar du då? Alltså, vad var det han gjorde?
Ja, men allt från att man fick speltid, gav tips och idéer på, ja, men spel, på spelet. Och, ja, men jag tror för mig var det verkligen viktigt det här att han trodde på mig som spelare. Och han presenterade även RIG för mig eftersom hans dotter Amanda Hill också har gått på RIG. Jag hade ingen aning om vad det var, så det var väl han som egentligen presenterade mig för Peter Svensson Hansen då.
Ja, vad sa han, att flyttar man dit så blir man landslagsspelare, eller vad sa han?
Ja, men nästan så på ett sätt, att det är en sjukt bra skola att gå i om man vill liksom bli en fullärd, inte fullärd, men en på god väg på sin innebandykarriär. Och man skapar som väldigt bra förutsättningar för att bli någonting. Så han betyder väldigt mycket i början och har väl som egentligen fortsatt peppa och så efter det liksom. Sen ja, men Peter Svensson Hansten var väl den som fick mig att lära mig innebandy på ett helt annat sätt. Och då menar jag som, när man var yngre så var det som att man bara spelade innebandy, medan han lärde mig spelet innebandy. Att, ja, men vi testade alla sorters olika sätt att spela på. Man-man, pressspel, helplanspress och zonspel. Man fick lära sig väldigt mycket innebandy. Och även väldigt mycket teknik som att skjuta och passa. Så av han fick jag verkligen lära mig innebandy. Och det har jag haft väldigt stor nytta av så här längre fram i karriären.
Ja, han är ju en otrolig innebandynörd och enveten och brinner för det han håller på med.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, och Josefina Eiremo, hon har lärt dig hur man är som en elitidrottare, eller?
Ja, exakt. Man är ju fortfarande väldigt ung, tycker jag, när man går ut gymnasiet och ska börja spela mot gamla kärringar, tänkte jag säga. Nej, men mot lite äldre spelare. Och hon var väl
När blir man en gammal kärring då? Är du på väg in?
Ja, men innebandy världen är man väl nästan det. Det är ju ganska låg snittålder. Men hon var väl en av de äldre i laget. Hon var lagkapten. Hon tog väl mig under sin vinge lite grann. Och ja, men allt från att vi gymmade väldigt mycket ihop. Och hur liksom hur man är en förebild. Jag har fortfarande henne som en förebild.
Ja, men kan du ge några exempel? Vad menar du med det?
Ja, men om man tänker som elitidrottare så är det väldigt mycket mer än att bara träna. Det handlar om kost, det handlar om hur man beter sig mot andra spelare och andra funktionärer och allting sånt. Och där har hon verkligen ett föredöme. Hon hälsar på alla, hon ser till att alla är välkomna. Hon ja, men se också till så att det är kul på banan och även utanför. Och det gillar jag verkligen, den typen av person. Så hon har verkligen varit en förebild för mig, både på och utanför planen. För på planen var hon också en sån som jobbade i tysta ganska mycket. Öppnade väldigt mycket ytor åt andra och gjorde väl, jag vet inte hur många andra assist. Och ja, jag gillar den typen att liksom verkligen jobba hela tiden och göra det bästa för laget.
Gillar det du nämner, att det egentligen handlar om ett stort paket att vara en elitidrottare. Det handlar inte bara om att peta in bollar och vinna matcher.
Nej, men exakt.
Och Emelie Wibron tycker du är en av, det kanske den roligaste att spela med i laget idag, eller?
Ja, det skulle jag säga. Vi har en otrolig kemi tillsammans. Så det är extremt kul att spela med henne. Sen måste jag nämna Maja Wiström också. Hon är också gudomlig att spela med.
Precis, jag tänker Emelie Wibron, hon har ju en enorm räckvidd. Så det är ganska skönt att slippa möta henne, eller?
Ja, jag skulle inte vilja möta henne på träningarna. Det räcker för att få möta Vera och Ona.
Ja. Hur är det att ha två, eller ha de här finska spelarna i laget?
Ja, men de är ju jättebra innebandyspelare. Sen med Iksu då och Torén nu så har vi ju alltid haft världsspelare på många positioner. Om man tänker tillbaka lite i tiden så hade vi ju Corinne Ruttiman och Nina Bertzi. Så vi har ju liksom alltid mött väldigt bra spelare. Sen har ju Kaupis en extrem kemi mellan sig som gör det ännu svårare att möta just dem. Och innebandyn i sig har ju gått mycket framåt med teknik och så. Så ja, men det är extremt kul att möta så bra spelare. Det gör att man själv vill bli bättre och vill utmana dem liksom.
Vad är det för finsk sisu som de tillför Torén-gruppen då?
Oj, den var svår den frågan. Nej, men de är ganska raka och ärliga. Och det är väl kanske inte så svenskt att vara det. Så är det någonting så säger de det. Och jag tycker det är bra. Och då liksom, man behöver inte linda in det så mycket.
I februari 2020 så gick korsbandet. Ja, vad var det som hände?
En vridning. Jag skulle ju vända och jaga en spelare och då kände jag att knät inte hängde med riktigt. Och då ja, visade sig att korsbandet var.
Då är det här en uppmaning till alla forwards här att jobba inte hem. Då kan det gå så här.
Nej, jobba hem.
Ja,
nej.
Nej. Nej, det är, man tillhör ju också den här familjen att man har dratt ett korsband. Så att så fort någon nämner det här. Alla som har drabbats av det här vet ju vilken process det handlar om, men skulle du kunna berätta hur var din process? Det tog alltså ett år för dig från skada tills att du var tillbaka.
Ja. Det känns konstigt att säga det, men jag tror att skadan var det bästa som kunde hända min karriär. Det känns konstigt att säga det som sagt, men jag hade tappat motivationen ganska mycket efter VM:et 2019. Och var väl egentligen i kvalet att nästan sluta innebandy. Men när jag drog korsbandet så var det första som kom upp att aldrig i livet att jag avslutar så här. Och det var som en ny tändning för mig. Sen var det ju inte kul att vara på sidan och kolla när de andra spelade innebandy. Men det gav mig tiden att verkligen få fokusera på mig själv. Och ja, men främst kanske då på konditionen. Att hitta tillbaka glädjen i att träna. Den hade jag som tappat lite.
Intressant. Vad funderar jag på? Kan det bli också så att man på något sätt man tar allt för givet när man är hel och hela den här biten och sen när en sån här sak händer så får man också en helt ny syn på livet och sitt idrottande, eller?
För mig var det verkligen så. Det känns lite klyschigt, men det var verkligen så det var för mig. Det var som en ny fas i innebandykarriären. Jag började som tänka ganska mycket på vad jag vill vara för sorts spelare och vad jag vill bidra med till laget. Och det känner jag väl att jag har fått ut väldigt mycket av nu. Det är konstigt, men det var en bra skada för mig.
Jag förstår att det är lite olika på vilken nivå man befinner sig i när en sån här skada sker. Alltså ju längre bort från landslag och elit, ju mindre hjälp får man som från förening, att man får egentligen sköta det här själv. Men hur stöttade din klubb dig under den här resan? Fick du sköta någonting själv eller blev du servad med allt du behövde? Alltså hur fungerar det?
Jag fick väldigt mycket hjälp och väldigt mycket stöttning från föreningen. Sen handlade det om att man själv behövde också liksom se till så att man fick den hjälpen. Men jag tror jag besökte sjukgymnast nästan en gång i månaden för att se hur det gick hela tiden. Sen däremellan var det ju som egentligen ingenting, utan då fick man träna på och vi hade ju en fysio också som hjälpte till med om det var nu känns det lite, kan jag ändå köra eller inte. Nu hade vi inte jag jätteproblem med just det. Men för jag kunde köra på ganska, ganska hårt från start typ. Men jag fick väldigt mycket hjälp av föreningen.
Jag vet, när många hamnar i den här situationen så får väldigt många också höra om exempelvis fotbollsspelaren Henrik Larsson då som rekordsnabbt kom tillbaka på 7-8 månader från en korsbandsskada. Men då pratar man om personer som har det som sitt yrke att vara idrottare och att man egentligen kan ägna hela sin dag åt rehab och hela den här biten. Men det är väl ett annat läge när man kanske har ett arbete som man ska sköta och få till allt. Eller fokuserar du din extra träning när det var innebandyträningar med laget? Eller hur la du upp det?
Nej, alltså. Jag fick ju som sagt då väldigt mycket energi egentligen av skadan. Vilket gjorde att jag jobbade 100% på förskola. Jag var med och tränade herrar division 2 hela eller under hösten fram tills corona satte stopp. Och sen körde jag min träning så mycket som det gick utanför de andras innebandypass. För att jag ville vara med på träningarna. Att även om jag kunde gå in, jag gick alltid in på planen och körde med klubb och boll när de hade paus i spelet eller i någon övning. Så jag var som på plats hela tiden. Och det tror jag bidrog liksom till att jag kom tillbaka så pass bra som jag gjorde. Men jag vet inte hur jag orkade det, men det var mycket, men det gav mycket energi också.
Jag blir ju jättenyfiken. Jag vet ju om att du tränade Thorengruppen. Var det division 2 herrar de spelade? Ja. Det är ju ändå jätteintressant att en elitspelare och landslagsspelare har det brinnande intresset att träna ett herrlag. Berätta.
Nu var inte de här så gamla. Alla de gick spelade väl i JAS nu. Ja, men jag hade väldigt bra. Jag fokuserade väldigt mycket på individen. Att utveckla individen. Och det tycker jag är väldigt kul. För jag tycker det är kul för mig själv också att utveckla små detaljer i spelet. Och ja, men hur man ska avsluta. Eller vars är målet man ska avsluta och lite sånt där. Så det var mycket det jag skulle komma in med. Och det tycker jag är så extremt kul. Och de här killarna är fantastiskt duktiga. Och har en grym teknik. Så där ligger man ju efter. Men det var kul hur de tog åt sig och började göra det man sa. Och när de förstod lite, alltså när poletten trillar ner. Det brinner lite jag för, att när man ser att den där poletten trillar ner och de fattar vad de ska göra. Det gav mig väldigt mycket energi.
Jag tänker lite högt här nu. Jag ser ju, eller funderar ju på din framtida karriär här. Jag tänker, ska du gå i Åsakotten fotspår eller Camilla Granelids fotspår och fortsätta som ledare efter din spelarkarriär?
Det är nog absolut något jag är sugen på. För jag gillar verkligen att vara runt människor och lära ut. Jag har jobbat på förskola ganska länge. Nu jobbar jag inte på förskola, men jag gillar verkligen den biten. Sen får man väl se vad som händer i livet med allting runt omkring. Men det är en dörr jag håller öppen i alla fall.
Okej, då får vi se här om 10 år om vi kan spela in en podd, du och jag här, där jag frågar hur det kommer gå i kommande junior-VM eller dam-VM. Och se helt enkelt där. Du hade en fråga till mig som du ska ställa. Vad har du för fråga att ställa till mig då?
Ja, men jag vill ju se innebandyn gå framåt. Och då är det frågan om OS. Varför är innebandy inte en OS-gren och kommer det någonsin bli det?
Wow, vilken... Det första jag tänker på när du säger det här, det är att du är en innebandynörd som tänker rätt här. Och det är en fråga som alla egentligen skulle vilja ha svar på. Det är väl ganska komplicerat egentligen. För 10-talet år sedan, nu minns jag inte om det är 10 år eller 15 år, så ville ju internationella innebandyförbundet, de siktade på att få ihop 75 medlemsnationer, och då kanske man var 25-30, och då lät ju det helt galet att man skulle kunna vara 75 innebandynationer som är anslutna till IFF. Och det är man idag nu. Och det skulle vara nyckeln till att komma med i OS, men jag misstänker ganska starkt att man har insett under resan att det räcker inte att bara ha ett antal nationer för att komma med. Men om man skulle, det är ju väldigt svår fråga som man skulle kunna prata om en timme om här, men det finns ju några nycklar som behövs. Asien, alltså man behöver, innebandy behöver ha någonting att erbjuda OS-familjen. Och det är ju nya marknader där nationer kanske inte är så framstående idag som är viktiga för OS. Och då är ju Asien är ju jätteviktig. Kan ju givetvis vara en del av Afrika också. Men Asien är väldigt viktig för innebandyn, att innebandyn blir stor där. Och sen skulle man också behöva bli stora i kanske Kanada, USA och i några länder som är viktigare än Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien i Europa. Alltså, vi tänker Tyskland, Spanien, och det skulle behöva ske då. Så, och sen Ytterligare en faktor är ju att konkurrensen verkar inte minska när det gäller innebandyns möjlighet att komma med. Ett dilemma också är ju att innebandy är en ganska deltagarstor organisation, så att skulle innebandy komma med i OS på herr- och damsidan, så skulle det innebära väldigt många mer deltagande från varje nation, och det är ju ett bekymmer om man jämför med om man skulle ta in en sport som tennis, är nu redan med, men då är det ju egentligen en från varje nation om man inte har dubbel då, men innebandy är, då kanske man är 12-15 spelare, och ska man ha med 8 nationer på herr- och damsidan så blir det väldigt mycket, så det är komplicerat helt enkelt. Jag tror inte att jag kommer uppleva innebandyn i OS. Men jag hade gärna hoppas att det blir så. Det går nog lite för långsamt. Det som är tråkigt är att det är viktigt för andra nationer ute i världen att innebandyn blir en OS-sport. För då kan man få helt andra förutsättningar att bedriva landslagsverksamhet. Man får massa bidrag och sånt. Och mycket bygger i vissa länder på att man är en OS-sport, för då kan man få väldigt mycket pengar till sin landslagsverksamhet och sin, så att ja, vilken lång, det var en fantastiskt bra fråga, men svaret är att jag hoppas, men jag tror det dröjer längre än vad vi vill.
Det tror jag också, tyvärr. Jag hade gärna velat spela OS.
Ja, det tyvärr så kan jag säga det kan alla dagens spelare nog fetglömma, tyvärr. Vi får hoppas på nästa generation som kanske inte är födda än. Alltså steget är gigantisk. Innebandyn har blivit accepterad i andra forum i internationella idrottsvärlden som är utanför OS, har man fått lite status och sådär. Men det är... Det finns ingen snabb väg in. Det är möjligtvis om man hade varit skateboard eller paddel kanske kan gå en snabb väg. Men det är för att den är, det är som kommersiellt tryck också som ligger bakom det, så att man kan gå den snabba vägen fram. Problemet är att Sverige är inte en av världens mäktigaste länder i OS. Hade vi varit i USA så kanske det hade hänt mer. Ja, bra fråga och ett gigantiskt långt svar. Jo, jag tänker så här. Vi är ju en bit in på säsongen. Vad tänker du kring andra lag på damsidan i SSL? Det är ju ganska många lag bakom er som jagar er.
Ja, och det är väl så vi vill ha det. Och jag tycker, jag kan inte se något annat än jag tycker att det är helt rätt att vi ska vara där längst fram och att andra lag ska jaga oss. Sen kan jag väl tycka när man kollar spelmässigt och så att främst är Pixbo som jagar oss. Sen kan jag tycka att det är ett ganska stort glapp till nästa lag. Tyvärr. Vi gillar att spela tuffa och tajta matcher. Nu blir det väl kanske inte så många av det. Men jag tycker att en del lag har hypat upp sig lite för mycket inför säsongen. Och har väl kanske inte lyckats prestera fullt ut än. Sen är det en lång säsong och det har bara gått 5 matcher. Och alla lag har väl kanske inte hittat rätt än. Men... Ja, jag trodde mer om vissa lag faktiskt.
Ja, då får jag ställa en följdfråga. Då byter jag ut vissa mot exempelvis Falun då. Är du besviken på vad de har presterat hittills eller?
Jag är absolut inte besviken på några spelare. För de tycker jag ändå har levererat. Utan det är väl mer sättet de spelar på med de spelarna de har. Jag tycker inte att de tar vara på den kvaliteten de har i laget. just nu. Sen kan det ju vara en väldigt stor omställning, för de har ju som sagt väldigt många nya. Det handlar inte bara om att prestera på plan, utan det handlar också om att gruppen i sig ska trivas med varandra och att ja, men man, det är en gruppdynamik som ska funka också. Så, och det, när det kommer väldigt många nya spelare, så är det väl först det man måste jobba med innan man kan leverera på plan. Så de är väl kanske i den fasen just nu att lära känna varandra och förstå hur man agerar i olika situationer på plan och utanför och så.
Möjligtvis grundseriens mest oväntade resultat var ju Kais Mora Falun som slutade 10-9. Vad var din spontana reaktion på det resultatet, att Kais Mora då, som hade blivit av med sina nyckelspelare till just Falun?
Men att Kais Mora har en grund. Nu har vi mött både Falun och Kais Mora. Och jag personligen tycker att Kais Mora var det bättre laget. Nu var inte Moa Gustafsson med när vi mötte dem. Men jag tycker rent spelmässigt så använder de sina spelare på ett bättre sätt än vad Falun gör just nu. Och har hittat, de har väl egentligen spelat ganska likt i alla år, vilket gör att de har byggt upp sina andra och tredje femmer och även nu en fjärde femma, som de flyttas ju fram i ledet nu eftersom så många har försvunnit. Deras femmer har väl egentligen aldrig spelat så mycket minus, vilket gör att de behåller sitt försvarsspel, men de tappar spetsen. Sen nu har de ju fått in hon Hägg, tror jag hon heter, om jag kommer ihåg rätt. Verkar vara väldigt skarpskytt, samtidigt som Molly Andreasson har kommit tillbaka. Så de har ju ändå fått in lite spets som kan göra de här målen. Så jag tycker att Mora är ett mer stabilt lag än vad Falun är. Sen har väl Falun mer att jobba på. Och jag tycker att de borde vara högre upp. Men jag tror att det kommer ju mer säsongen går.
Tänker att vi är inne i sluttampen på våra samtal här. Men nu tänker jag att vi ska prata lite landslag och VM. Sverige är ju regerande mästare sedan 100 gånger tillbaka, höll jag på att säga. Men man har vunnit och vunnit och vunnit och vunnit. Och nu ska det spelas ett VM i Uppsala. Men först ska ni spela fyrnationers. Du ska alldeles strax åka iväg på det här. Så att när det här avsnittet är ute så är du mer eller mindre, sitter nästan på flyg. För ni flyger, va? Eller?
Ja, det är i Finland.
Vad är känslan här med landslagssäsongen?
Nej, men otroligt kul att det är så många läger. Och det är ju bara 18 platser för oss utespelare, sen två för målvakterna. Så det är väldigt tajt att komma med. Så det känns som att man verkligen behöver visa det här lägret att man vill vara med och ska vara med. Nu man märker att de tycker att det finns många bra spelare och att de inte är helt säkra på sin sak, vilka som ska vara med tanke på den ganska stora truppen nu. Så ja, det blir spännande att se hur den här helgen går.
Vad behöver du visa?
Ja, men jag tror att jag kommer behöva visa upp mitt målsinne. Jag vill ju självklart göra mål och det vill ju de att jag också gör. Men att jag även liksom kan visa upp en bredd i mitt spel. Och det är väl mycket det jag fokuserar på. Att jag vill inte bara vara en målskytt, utan jag vill vara en mer komplett spelare. Och det handlar allt utifrån att sätta pressen och hitta bra passningar, assist, men även andra assist och så. Att ja, men visa upp att jag är en mer komplett spelare än bara en målskytt.
Mm. Hur är det att vara iväg på en sån här landslagsturnering när det är precis innan en VM-trupp ska tas ut och att ett VM är ganska nära? Det är ju precis som du säger, det är ju mycket som står på spel och spelare ska plockas bort. Det måste ju ändå någon form av oro i gruppen måste det ändå finnas, eller?
Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att alla ändå är så pass fokuserade på att vilja leverera och vilja komma med. Och alla som är på plats är så pass professionella att man lägger det bakom sig om man är lite orolig. Att det är som sagt sista chansen att visa upp sig och komma med till en VM-trupp och VM i Uppsala. Så jag är också nervös över att inte prestera liksom. För det vill man. Man vill alltid prestera och ge 100%. Så jag tror att det är det många kommer fokusera på. Och sen är ju alla lagidrottare som är med, vilket gör att man är van att vara runt ett lag. Och som spelare kan man koppla bort i mitt fall då Torén och fokusera liksom på nu är det här vårt lag, och så jobbar man med det liksom. Man sätter sig in i situationen liksom och man är på plats.
Hur ser du på den internationella konkurrensen? Vi har Schweiz och Finland och Tjeckien. Alla närmar sig Sverige för egentligen varje år som går, och även i svenska SSL, så i både i Pixbo som du nämner som en av era huvudmotståndare och hos er så finns det spelare som tillhör de här nationerna. Hur ser du på konkurrensen internationellt?
En ganska svår fråga, för jag tycker ändå att vi ligger väldigt långt fram. Sen kan jag tycka att media inte får det att framstå så. För att om man tänker hur bra SSL är jämfört med de andra ligorna, så är vi hästlängder före. Om man tänker Champions Cup och så genom åren, så har det varit ganska stora vinster för de svenska lagen. Här sidan har blivit jämnare, men på damsidan så är det ganska stora siffror fortfarande, vilket visar vilken bredd vi har i Sverige, och vi har även spetsen. Sen tycker jag att media fokuserar väldigt mycket på de utländska stjärnorna, och att de syns väldigt mycket, vilket gör att det upplevs som att de kanske är betydligt närmare än vad de är. Men jag tycker att vi i Sverige ligger väldigt långt fram, och med tanke på senaste landskampen också i Schweiz tror jag vi var, så tycker jag att vi spelmässigt ligger väldigt långt fram, och jag tycker att de har mer att jobba på än vad vi har att jobba på. Sen vill vi behålla dem så långt bakom som möjligt. Men ja, jag tycker vi ligger långt fram.
Men lite smart upplägg från de andra nationerna att de har toppspelare i några av Sveriges bästa lag, eller?
Absolut, det är det verkligen. Det är Sveriges, eller världens bästa liga, och där ska världens bästa spelare vara från alla länder. Och det tycker jag.
Hur sugen är du att ha en av nyckelrollerna i svenska landslaget? Du har spelat två VM-turneringar hittills och vill väl väldigt gärna spela en tredje?
Ja, det vill jag verkligen. Det är mitt stora mål. Sen vill jag ju självklart vara en bidragande faktor till att vinna guldet om man kommer med liksom.
Mm. Ja, Sofia Johansson, jag är jättenöjd med det här samtalet. Hur tycker du att det gick?
Det är kul att prata innebandy. Jag älskar innebandy. Mitt liv består till 99% av innebandy, så det är alltid kul att prata innebandy.
Ja, tittar du mycket på innebandy också, eller vad?
Ja, jag kollar på all innebandy som går att kolla på. Och hinner man inte, oftast brukar jag köra en, ja vad heter det, man? Jag har dubbla skärmar på tvn som jag sätter upp så att jag kan ha två matcher igång samtidigt och kolla om det är dubbla matcher. Sen kollar jag och sambon alltid igenom alla highlights efter matcherna. Ifall man inte orkar se en hel match, men ofta brukar det vara att är det en match jag vill se och man inte riktigt är hemma då så är det som att jag stänger av telefonen tills jag kommer hem så att jag inte vet resultatet så jag kan sitta och kolla på matchen. Så jag kollar väldigt mycket innebandy.
Ja, låter som ett perfekt liv.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.